Förra gången när jag predikade så var du tog upp det här. Varför var Jesus tvungen att dö på korset? Och det är klart, det är ju viktigt att veta när jag blir en kristen. Varför dog han? Men många frågor som finns, så en av dem är: vem är Jesus? För jag tror att om alla egentligen visste vem Jesus var, så skulle det se helt annorlunda ut. Jag tror det. Därför jag tror att väldigt många inte vet vem Jesus är egentligen. Det finns en berättelse. Om den är sann, det vet jag inte. Men den låter så här. Det var en missionär som var i Mellanöstern, någonstans i arabländerna, och som var ute och körde i sin jeep. Plötsligt fick hon bensinstopp. Hon hade ingen reservdunk med sig. Det enda hon kunde hitta i bilen, det var en potta. Hon tog pottan och så promenerade hon iväg några kilometer till närmaste bensinstation, fyllde upp den och gick tillbaks. När hon stod där vid sin bil och höll på att tömma pottans innehåll i tanken, så kommer det förbi en ganska stor Cadillac av limousinmodell. När den kommer upp bredvid henne så stannar den. I bilen så fanns ett antal rika oljeshejker. De vevar ner rutan eller trycker på knappen så rutan går ner. Och så tittar de ut och så säger den ena: ursäkta mig, jag ville bara säga att även om vi inte delar samma religion, så måste vi verkligen beundra din tro. Det hade jag också gjort om jag sett en människa stå och hälla en potta i en tank. Men vet ni att det finns människor som tror att det här att bli kristen, det är samma sak som att hoppa ut för ett stup helt i blindo. Och den sortens tro behöver vi i och för sig. Och vi nu fyller bensintanken med det innehållet som egentligen ska finnas i en potta. Och jag kan säga att min tro räcker inte så långt så att jag fyller den med diesel. Men visst behövs det tro, ett steg i tro för att bli en kristen. Men det är inte ett steg i blindo, utan det är ett trosteg. Och som faktiskt grundar sig på historiska bevis. Många människor brukar ju säga ibland att om du ställer Jesus framför mig så ska jag tro på honom. Och det kan jag redan avfärda, att det kan jag aldrig erbjuda. Däremot så kan jag faktiskt idag presentera bevis för att Jesus har funnits. Det påstås att i det kommunistiska Sovjet så skrevs det i uppslagsböcker följande om Jesus. Så stod det: en mystisk figur som aldrig har existerat. Och idag så skulle ingen seriös historiker hävda att Jesus inte har existerat. Och en annan intressant sak, det är inom islam, det vill säga muslimer, de förnekar inte Jesus. Tvärtom. De har en annan åsikt om honom. Men även de påstår att Jesus faktiskt har funnits. Även om han sjunker lite i hierarkin i deras tro. Och ett starkt bevis för att Jesus har funnits, det är det som står i Nya Testamentet i Bibeln. Men då kan ju människor säga som så här: ja, pastorn, men det var ju så att den där boken, den skrevs ju för 2000 år sedan. Hur vet vi att det som står i den idag, 2000 år senare ungefär, är sant? Ja, vi kan faktiskt tacka vetenskapen och alla forskare. Forskare är såna här människor som de kan söka hur mycket som helst efter någonting. De kan vända upp och ner på allting. De kan ligga och krypa i sand, det är arkeologerna som gör det. Men man letar och man letar och man letar efter sanningen, efter bevis. Och då finns det bevis för det här. Det finns till exempel en historia om Caesars krig mot Gallien. Det skrevs år 58-50 före Kristus. Och det äldsta bevarade exemplaret finns ifrån år 900 efter Kristus. Och det finns 9-10 kopior av det här som är så pass gammalt. Livis romerska historia, den skrevs 59 före Kristus till 17 efter Kristus. Och det finns 20 kopior kvar av det här. Tacitus skrevs, hans historia skrevs 100 år efter Kristus. Och det omfattar 14 böcker. Och det finns 14 exemplar bevarade av det här. Och det äldsta är från 900 efter Kristus. Sen har vi en riktig gamling. Han heter Tukidides, om jag uttalar rätt. Och hans historia skrevs 460 till 400 före Kristus. Och det här är alltså inga religiösa herrar, ingenting, utan historiska herrar, kejsare och andra krigsherrar. Och av Tukidides historia så finns det äldsta bevarade är från 900 efter Kristus. Och det finns bara 8 kopior bevarade från den tiden. Och det finns ingen filosofisk forskare idag som skulle betvivla äktheten i de här dokumenten, att de verkligen är sanna. När det gäller Nya Testamentet så finns det ett ännu större material i det här. Historiskt så tror man och antar att Nya Testamentet skrevs någon gång år 40 till år 100 efter Kristus. Och det finns fullständiga manuskript av hela Nya Testamentet så långt tillbaka som år 350 efter Kristus finns det bevarade. Och det finns manuskript, original alltså, eller kopior av originalet, som är gamla från år 350 framåt. Och där finns det från den tiden kopior, 5000 som är på grekiska, över 10000 som är på latin och 9300 på övriga språk. Det är lite mer än vår Caesar, där det finns 9-10 kopior över. Så det finns så mycket mer kopior av Nya Testamentet än vad det finns av andra storheter. Och det här betvivlar inte heller forskarna, att det här är sant. Sen kan de diskutera innehållet i det, men äktheten, att det här är så pass gammalt, det är sant. Och när man läser Nya Testamentet så andas hela Nya Testamentet Jesus. Det är Jesus ifrån början till slut. Och ingen kan undgå när man läser att Jesus var en människa i kroppen. För att ibland finns det åsikter om, ja, man tror att Jesus var något omänskligt. Men han var i sin kropp här en helt vanlig människa. Nu ska jag inte läsa de här bibelställena som jag citerar. Men på ett ställe står det att han ibland blev trött. Det står i Johannes 4:6. Det står att han blev hungrig. Det står i Matteus 4:2. Jesus hade mänskliga känslor. Han kunde bli arg. Det står i Markus 11:15-17. Han blev ledsen. Johannes 11:35. Han lärde sig saker. Lukas 2:52. Han arbetade, Markus 6:3. Och sen, adresserat till min dotter, han lydde sina föräldrar, Lukas 2:51, understruket. Där har vi har många bibelcitat som visar på att han var i sin kropp en människa. När vi läser i Nya Testamentet om vad Jesus sa, så märker vi väldigt mycket om att hans undervisning kretsade kring honom som person. Han sa nämligen till människorna som han mötte: om ni vill ha gemenskap med Gud, så kom till mig. Står det i Johannes 14:6. Det är genom gemenskapen med Jesus som människan får kontakt med Gud. Alla är vi hungriga någon gång i livet. Det är söndag eftermiddag, ni vet. Många har säkert snart söndagsmiddagen puttrande på spisen. Och någonstans så finns det alltid en hunger i människan. Om vi tittar på det mänskliga så sa Freud så här: människor hungrar efter kärlek. Jung sa: människor hungrar efter trygghet. Adler sa: människor hungrar efter att betyda något. Och vet ni vad Jesus säger? Johannes 6:35 så säger Jesus: jag är livets bröd. De andra kunde bara konstatera att människan hungrar efter olika saker. Många människor går omkring i mörker. Man känner sig deprimerad. Man känner sig förtvivlad till och från. Och man längtar efter något eller någon som kan ge vägledning. Det märker vi i vår värld idag. Människor söker som aldrig förr. Vet ni vad Jesus säger? Han säger i Johannes 8:12: jag är världens ljus. Jag vet inte hur många av oss här inne som är rädda för döden. Vi kanske tänker på det till och från. Men många människor är rädda för döden av olika orsaker. Många får gå i terapi för att man har dödsångest. Ett exempel är ju när man ska ut och flyga. Då kan människans dödsångest växa. Ni vet, jag har ingen kontroll på vad som händer. Jag ska upp på 10 000 meters höjd. Och de flesta vet ju att om det här planet tippar i backen, då är det kört. Fast sannolikheten är större att någon råkar ut för någonting när ni ska hem härifrån än att det händer i ett flygplan. Men dödsångesten kan komma när man sitter i flygplanet. När jag jobbade inom IT-världen, då flög jag väldigt mycket. Och då kunde jag ofta sitta och nynna på någon liten sån här lovsång när planet skulle starta. För man kommer inte korta ibland, så är det. Men vet ni vad Jesus säger? Han säger så här i Johannes 11:25-26. Jesus säger: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det är en bra tanke att ha när man ska ut och flyga, åka bil eller när man ska somna på kvällen. Andra människor går omkring tyngda av bördor, oro, ångest, fruktan och skuldkänslor. Det tror jag vi alla någon gång känner till och från i olika grader. Det är så härligt med Jesus igen. För vem är Jesus? Om jag har oro, ångest, skuld och jag känner att jag orkar inte med en ny dag, vad säger Jesus då? Så här säger Jesus i Matteus 11:28: kom till mig, alla ni som är trötta och tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Tänk vad härligt. Nu tror jag att vi har bara på de här punkterna bevisat att Jesus, han ger svaret. Människor söker, man har mycket frågor, men Jesus, han bara berättar: så här är det, kom till mig. Det fanns tillfällen när Jesus gjorde anspråk på att förlåta synder. Och vad är synder i modernt språk? Ja, den jag har gjort ett fel som är fel. Det är ganska enkelt. Jag brukar ta sådana här enkla exempel. Man kör för fort. Det är en synd, kan man säga. Det blir en konsekvens av det. Polisen skriver ut en bot, man betalar. Om man kört ännu mer för fort så blir man av med körkortet. I relationen med Gud så gör jag också fel här i livet. Jag kanske hatar en människa. Jag kanske ljuger för en annan. Jag kanske baktalar en tredje. Och så kan vi tänka vidare själv. Det är en liten definition av synd. Och de här ville Jesus förlåta när människor ville ha förlåtelse. Det fanns ett tillfälle i Markus 2 och verserna 5-12. Det handlar om en lam man. Då säger Jesus till den här lama mannen: dina synder är förlåtna. Och effekten av det, ja, mannens synder blev förlåtna. Men runt Jesus och mannen på den här tiden så fanns ett antal religiösa ledare, judar. Och de blev på ren svenska skogstokiga. Därför att de påstod att Jesus hädade. Därför att de sa: vem förutom Gud kan förlåta synder? De var riktigt elaka på Jesus. Men eftersom Jesus var den han var, så visste ju Jesus precis vad de tänkte. Och då är det så härligt med Jesus. För att, vet ni vad Jesus säger till de här? Då säger Jesus till de här männen: vilket är enklast, att säga till en människa: dina synder är förlåtna, eller res dig upp och ta din säng och gå hem? Och jag skulle, om jag skulle svara idag, så skulle jag svara: dina synder är förlåtna. Det var det allra enklaste. Men för att Jesus skulle bevisa vem han var, så stannade han inte med att säga: dina synder är förlåtna. Utan han säger till den lame mannen: res dig upp, ta din bädd och gå hem. Och vad hände? Mannen reste sig upp, och så den bädden som han hade då, han rullade ihop den här, och så gick han hem. Och jag påstår fortfarande att mycket enklare att säga att dina synder är förlåtna. Jag vet inte vad de lärarna på den tiden tänkte då, judarna. Men förmodligen så blev de lite fundersamma. Det finns människor som för enkelhetens skull vill försöka framställa Jesus som att han antingen var en tokig dåre eller att han var en bedragare. Då ska vi komma ihåg att Jesus levde för ungefär 2000 år sedan i vår tideräkning. Idag, om vi tittar i de västerländska länderna, om vi börjar titta på de lagar som finns i västerländska länder, så ser vi att många lagar grundar sig på vad Jesus lärde ut. Det fanns en tid längre tillbaka i Sveriges riksdag, när det fanns mer kristendom vid riksdagens öppnande, och när Guds bud var någonting som var gällande. Idag har det förändrats till viss del. Men ingen ska få mig att tro att en dåres ord för 2000 år sedan kan ligga till grund för stora länders lagstiftningar. För att då har vi ett gäng dårar i politiken över hela Västeuropa i så fall. Och det kan vara en annan diskussion. Men så tokiga tror inte jag att de är. Och väldigt ofta så får man ju höra att kristendom är tråkigt. Och visst, jag har också levt i kristendom som är tråkig. Det ska jag erkänna utan omsvep. Men då är det upp till mig att försöka göra kristendomen rolig. Ibland så blir kristendomen så mycket människa att det enda som är kristet, det är själva namnet, det vill säga kristendom. Jesus däremot, han var ingen tråkig person, även om vissa lyckas framställa honom som det. För tänk er så här. En gång var Jesus på fest, och så gjorde han vatten till vin, och så var det diskussioner om vad det var för vin han gjorde. En annan gång så åt sig tusentals människor mätta på att Jesus delade ut 5 bröd och 3 fiskar. En annan gång när det stormade på sjön och de var ute i båten, och Jesus hade slut på sina sjösjukepiller, eller han hade kanske glömt att ta det, för det gungade ordentligt. Då reste han sig upp och så sa han åt vinden och vågorna att bara lägga sig och vara stilla. Och det blev så här kavlugnt. Förmodligen fick väl de fortsätta ro i så fall sen. Jesus gav de blinda sin syn tillbaka. Han gjorde lama så att de kunde gå igen. Döva fick sin hörsel tillbaks. Spetälska blev rena. Han befriade människor från onda andar. Han till och med uppväckte döda människor. Så att påstå att kristendom tillsammans med Jesus är tråkigt, det är inte sant. Det är klart, om man nu inte håller på med de här sakerna, då kan det bli väldigt tråkigt. Men tänk att få umgås med Jesus när han delar ut 5 små brödkakor och 3 små fiskar till tusentals människor, och man får 12 stora korgar över. Vilken grej! Nästa gång jag seglar till Gotland och det är orkan eller styr kuling, det blåser en 17-18 sekundmeter, man har glömt sitt sjösjukepiller, tänk om jag har med Jesus i båten. Så ställer han sig upp och säger han bara: var lugnt. Och så får man starta motorn. Jag tror att det var jätteskoj att umgås med Jesus. Jag är lite avundsjuk på hans lärjungar som fick umgås med honom varje dag. Jag tror att han hade både det ena och det andra för sig ibland, mitt i alltihopa. Jag tror att han var fylld med humor faktiskt, Jesus. Det var han. Sen finns det en mängd teorier om Jesu uppståndelse. Ni vet, det där med korset, så hamnar han i graven. Och det finns de som hävdar att Jesus inte dog på korset. Och nu ska vi göra bara en kort resa av hur en korsfästelse gick till på den tiden. Först så fick Jesus, precis som alla andra som skulle korsfästas, så fick han genomgå den romerska pryglingsceremonin. Och den var inte att leka med. Det kunde vara piskor, och så kunde man fästa lite blytagel så här längs den här piskan. Och så kunde man piska folk med det här. De var väldigt duktiga, romarna, på att prygla folk. De var experter på det här. De visste verkligen hur de skulle pina livet ur folk. Men de fick inte slå ihjäl någon under den här pryglingen. Därför att det var ingen vits att spika upp dem på korset sen, utan de skulle fortfarande hålla sig liv så här lite lagom. Det som sen hände, det var att man spikade upp Jesus på korset med spik. Och så finns det också en... det fanns en tanke bakom själva korsfästelsen, när de stod där, att de... Om nu som läkaren har förklarat det här, just själva processen när man satt på korset, att för att kunna andas så var man tvungen att liksom hävas upp lite. Det var en enormt jobbig procedur att göra det här. Det var så smärtsamt som det bara kunde vara. Där hängde Jesus i 6 timmar på det här. Det som sen hände, det var att han hängde där tillsammans med 2 andra. Och sen, eftersom det var ju helg på gång, eller sabbat, då fick ju ingen hänga kvar på korset över sabbaten. Så att de skulle plockas ner, de här 3. Och då var ju soldaterna tvungna att kontrollera att de här var döda. Därför att hade soldaterna plockat ner en levande Jesus, så hade garanterat de här soldaterna fått dödsstraff. För att romarna var ganska grymma. Man hade en enorm disciplin också i det militära. Det ser man hur stort romarriket var. Därför att den romerska krigsmakten var stor, och det var en enorm disciplin. Så det var ingen soldat som med vett och vilje gjorde någonting som var emot en befälhavares order. Det var dödsstraff ganska fort på det där. Så att det var knappast troligt att Jesus levde när man plockade ner honom och la honom i graven. Jag hade inte tagit ner honom levande om jag hade varit soldat i alla fall. En annan teori är att lärjungarna skulle fört bort Jesu kropp ur graven alltså. Då ska vi tänka oss tillbaks på det här. När Jesus blev gripen i Getsemane, i den trädgården alltså, så kom ju då, hade ju judarna plockat med sig lite romerska soldater och lite annat folk då, för att gripa Jesus. Och Judas kom fram där och gav Jesus en puss på kinden. Det som då hände, det var att i princip alla lärjungarna, de drog som en avlöning. En fick de tag i skynket på, så han sprang iväg naken. Då ska ingen människa få mig att tro att de här fega uslingarna gick tillbaks till en grav som var bevakad av en dubbel uppsättning romerska vakter. Inte en chans, mina vänner. Sorry. Det funkar inte. Kan man springa naken en kväll genom Getsemane, då kommer man inte ge sig på en vaktstyrka. En annan teori, det är att den romerska myndigheten skulle tagit bort, fört bort Jesu kropp. Och förmodligen så är det här den minst sannolika teorin. Det var att ganska fort efter Jesu uppståndelse, efter 3:e dagen, så började rykten sprida sig om att Jesus levde. Och det här var rykten som spred sig långt ut. Och det orsakade ganska mycket bekymmer. Dels för det judiska ledarskapet och för romarna. Om nu romarna hade haft kroppen, de var ju duktiga på att balsamera på den tiden, så det hade de lätt fixat det här. Det var inga problem med det. Då hade de ju kunnat visa upp Jesus. Då hade de ju kunnat på Roms största torg, då hade de kunnat ställt upp Jesus och sagt: kolla här, här är snubben som ni sa att vi som är uppstånden. Här är han ju. Han är ju död som en gammal häst, som Bosse Bildoktor brukar säga. Men det gjorde de inte. Det var att de hade honom inte. Ett annat bevis på att Jesus lever är vad vi skulle kunna kalla den omedelbara effekten. Efter Jesu död uppståndelse så hände mer än när Jesus levde. Det här blev bara mer och mer intressant om vem är Jesus. Efter påsken så kommer pingsten. Och den tycks ju falla både här och där ute efter årskalendern. Jag vet inte hur det var på den tiden. Men när Petrus predikade på första pingstdagen, den olärde fiskaren, då kom 3000 människor till tro. Den första församlingen bildades, och därmed också kyrkan, och den växte med en oerhörd hastighet. Och det är intressant att den första församlingen, eller kyrkan, beroende på vilket namn vi använder, den bestod inte av högutbildade akademiker och välutbildade judiska lärare. Den bestod av outbildade fiskare och skatteindrivare. Och skatteindrivare på den tiden var ett folkslag som var avskytt. Därför att de lurade folk på pengar. Så att när man skulle in i Jerusalem till exempel, eller när du kom in och skulle in i det romerska, så att säga, territoriet, då var du tvungen att betala skatt. Då fanns det en skattesats som romerska myndigheten hade satt upp. Sen fanns det en tullindrivarsats också. Så att kostade det 10 silverpengar att ta in någonting, då tog skatteindrivarna kanske 15 silverpengar, för att 5 gick i sin egen ficka. För att de hade ju makten i sin hand. De kunde ju säga nej. Så att du får inte ta in de här grejerna. Man kan hitta på massa konstiga grejer. Så de tjänade enormt mycket pengar vid sidan om. Så att de här skatteindrivarna och outbildade fiskare var grunden till den första församlingen. Tänk vilken grund. De här människorna hade ett enda budskap. Det var att Jesus, han dog för dig. Han dog för dina fel, för dina brister. Men han lever idag också. Och du kan få möta honom. Och själv få upptäcka att det vi talar om är sant. Det som hände då, det var att människa efter människa prövade vad de här männen och kvinnorna sa. Och de upptäckte ju i sin tur att den här Jesus, det är det bästa som finns i mitt liv. Och effekten av det, det var att de gick hem till sin granne, till sin fru, till sin man, arbetskamrater, och berättade samma sak. Som i sin tur fick följden av att de upptäckte, ja men det här är ju det bästa som finns. Miljoner och åter miljoner, och förmodligen miljarder människor. För nu måste vi lämna lilla Sverige, lilla Smedjebacken, och tänka hela vårt jordklot. Det finns några miljarder människor. Dessa miljarder människor som har kommit till tro genom 2000 år har upplevt en uppstånden Jesus. Mötet med den uppståndne Jesus tar inte hänsyn till hudfärg, raser, nationalitet, ekonomi, social eller intellektuell kunskap. Det går över alla gränser och rakt in i människans liv. Bevisen för att Jesus levde, för att det som står i Nya Testamentet, det går inte bortförklara. Även forskarna, kristna som icke-kristna, säger att dokumenten vi har hittat från 300-talet, de är äkta. Det som står där skrevs då. Det här är sant. Och som sagt, till och med muslimerna erkänner att Jesus har funnits. Det går inte att bortförklara hans existens. Och bevisen för vad han gjorde kan inte heller bortförklaras. Därför att idag, 2000 år senare, så händer det, även allt för ställan, att människor som är döva får sin hörsel tillbaks, blinda får se, lama kan gå. Det sker ekonomiska under. Och jag, i det arbetet jag ser inom LP-stiftelsen och andra, det har arbetat, Människor blir befriade från tunga missbruk. Om vi hade haft möjligheten att göra en jorden runt resa, jag skulle önska att jag hade det, att resa jorden runt, och så skulle jag besöka kristna människor i alla länder. Det du skulle få upptäcka då, det är att du kommer få ett bevis för att Jesus lever. Åker du till Kina och möter en kristen, åker du till Afrika, Grönland, whatever, i Sverige, så kommer du få samma bevis av dessa människor: Jesus lever. Vem är Jesus? Jag hoppas att den här förmiddagen har gett någon form av ett historiskt bevis för att han lever. Jag kan inte placera honom här idag, men historien visar att han lever, att han har levt, vad han har gjort. Nu är det bara steget i tro som behövs. Och då är ju slutfrågan: är det inte dags att pröva ett liv tillsammans med Jesus? Vad har människan att förlora egentligen? Kostnaden går inte att mäta i pengar. Kostnaderna går inte att mäta i intellekt, något annat. Det går bara att mäta i tron i mitt hjärta. Bibeln säger också i sin manual: hur kan jag tro på Jesus? Då står det så här i Romarbrevet: om du med ditt hjärta tror att Jesus är Herre och med din mun bekänner, nu vänder jag på det här, Bjarne, hjälp mig, nu vänder jag på alltihopa.
Med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att du är död och ska bli frälst, så vänder jag på det också.
Så enkelt var det, nej, det var helt rätt. Så enkelt var det. Det är det som behövs. Och ingen kan ju påstå att om jag i mitt hjärta tror att han har uppstått, och med min mun bekänner att han är Herre, att det kostar någonting. Tänk vad härligt. Alla ursäkter tog slut. Nu ska vi se. Det är lika bra att vi läser innantill, så att jag inte har hittat någon annan version. Så här står det, Romarbrevet 10 och från vers 9: om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Vilken människa klarar inte av detta? Jag vågar påstå att ingen människa, att det här är, det är inte för svårt för någon människa. Det är det som är så speciellt med vem är Jesus. Han räcker till alla. Så jag hoppas att jag på något sätt har kunnat förklara mer vem Jesus är den här förmiddagen. Och lite senare här, när vi strax är klara vid fikabord, det är bara, finns det mer frågor? Kom och fråga. Alla svaren har vi inte, men vi kan berätta utifrån vad vi själva har upplevt vem Jesus är. Jesus, jag tackar dig för att du är den du är. Jesus, jag tackar dig för att alla som får möjlighet att lyssna på det här idag, som är här och lyssnar via internet, att någonstans, om det är svårt att tro, så får det historiska beviset bevisa vem du är, Jesus. Jesus, jag ber om att alla dessa människor som ännu inte har förstått vem du är, att de ska få förstå vem du är. Jesus, tack för att du är Guds son. Tack för att du har möjlighet att förlåta alla synder. Tack Jesus för att de som idag säger att jag tror på dig Jesus, jag vill att du förlåter mig mina synder, och jag tror att du är uppstånden, tack för den människan just nu är frälst i samma stund. Jesus, jag tackar dig för detta. Amen. Har ni någon sång i det här?
Ja, det var tur att vi inte tog den här sången före predikan. Han hade ju passat bra det också. Men min Jesus lever. Det jag sa igår när vi sjöng vid Konsum, att det är den näst bästa sången vi har vid Konsum. Den näst bästa sången. Den bästa sången som vi sjunger vid Konsum, det är Jesus, han är svaret. De bygger ju på varandra. Men den här är, vi tar den här. Min Jesus lever, därför vill jag leva. Gud sänd sin son, hans namn är Jesus. Han kom till oss med en kärlek rik. Han gav sitt liv för att ge oss frälsning. Hans tomma grav, den visar att han lever. Min Jesus lever, därför vill jag leva. Min Jesus lever, därför är jag trygg. Jag säkert vet att han mig lider. Mitt liv är värt att leva, för han älskar mig. Och snart en dag när jag är framme, jag skall få se min frälsare. Tänk vilken dag att få honom möta och säga: Jesus, tack för allt du gjort för mig. Min Jesus lever, därför vill jag leva. Min Jesus lever, därför är jag trygg. Jag säkert vet att han mig lider. Mitt liv är värt att leva, för han älskar mig. Min Jesus lever, därför vill jag leva. Min Jesus lever, därför är jag trygg. Jag säkert vet att han mig lider. Mitt liv är värt att leva, för han älskar mig.
Ska vi ta 152:an också, så har vi tagit den bästa. Vi tar den till slut. Nej, men Jesus, han är svaret.
Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och han har makt att göra under än idag. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och han har makt att göra under än idag. Om du bär på frågor som du ej har svaret på, missmod hotar gripa dig och ingen hjälp du får. Minnen du vill glömma ger dig ångest i din själ. Men en sak vill jag säga: Jesus gör allt väl. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och han har makt att göra under än idag. Jesus han är svaret för vår värld idag. Och han har makt att göra under än idag. Om du har bekymmer så om ingen råde ge. Himlen är så mörk och grå och ingen sol du ser. Kan hända du ej vite, men Guds ord är alltid sant. Och allt som han har lovat håller också han. Jesus han är svaret för vår värld idag. Han har makt att göra under än idag. Jesus han är svaret för vår värld idag. Han har makt att göra under än idag. Jesus han är svaret för vår värld idag. Han har makt att göra under än idag. Jesus han är svaret för vår värld idag. Han har makt att göra under än idag.
Ja, det där tror jag på. Annars så stod jag inte här i Smedjebarnskyrkan. Jesus är svaret inte bara för vår värld utan för Smedjebacken, för mig och för oss allesammans här. Jesus är svaret för Smedjebacken idag. Amen.